Precis, då kör vi. Podcast om affärsutveckling. Ja, Karin, då är vi tillbaka i Folkets hus i Trollhättan. Har du haft en skön semester?
Ja, det har varit härligt. Jag har hållit på att sälja hus. Det tar ju lite på krafterna. Men nu är vi snart klara med det. Så jag har lite fusk, jag har lite semester kvar. Och du då? Hur har det varit ute på Gaddis, ute vid Vänern och kanten?
Vid Vänern har det varit. Det har varit en kanonsemester. Ja. Ur alla perspektiv, lite kyligt i Vänern.
Mm, till och med hunden vägrar bada.
Ja, eller? Lite så. Det var 10 grader i början på juni. Så att, och sen blev höll det i sig. Men jag tror det har snittat 15. Men nu har vi haft några fina veckor, så att nu har det nog varit över 20 grader. Och då kan man bada hur mycket som helst när det är så varmt.
Det är ju lite svårt att släppa jobbet. Vi pratade ju om det tidigare här i sommar. Det är lite svårt att, när man tycker det är väldigt roligt det man håller på med, så är det ju svårt att släppa det under sommaren.
Det går ju i vartannat. Och jag vet att du skickade till mig, för jag började ju med 2 veckor i Grekland.
Ja.
Och på en kost, och då fick jag ett sms av dig att det ska du inte, efter 6:e, 7:e dagen där, att det ska du inte koppla av snart.
Ja.
Och jag behöver den veckan till att trappa ner. Ja, så är det alltid. Ja. Och så blir det lite mindre och så, för att sen trappa upp igen.
Ja, lite så är det.
Ja,
men just. Du skvallrade lite för mig här att du har börjat skriva lite. Och vi hade ju tänkt, kan vi säga det lite som en förebild. Vi hade faktiskt tänkt prata kring en bok idag. Den har ju några månader på nacken, men vi tycker ändå den är så pass intressant. Och det är ju Fredrik Eklunds bok Sälj, som jag såg idag hade gått upp på första plats på listan över de mest lyssnade ljudböckerna. Dessutom alla andra första platser han ligger med denna bok, och det är ju i sig lite fantastiskt.
Jag tycker det är jätteroligt, och det är speciellt roligt att det är en svensk som äntligen skriver en. Det finns mycket säljböcker, men jag tror han har nog, jag tycker han har formulerat den här på ett sätt som gör det, inte för inte den ligger som den gör på topplistan.
Nej, och sen har han ju varit enormt duktig. Han har ju på något sätt, det han skriver om har ju också bevisat genom sin marknadsföring av boken, kan man ju säga.
Lite så. Han lever ju som han lär.
Absolut, det gör han. För alla er som då inte har läst boken Sälj, bör ju läsa den.
Jag tycker alla.
Hela Sverige.
Hela Sverige, alla, och alla som inte jobbar med sälj i sin profession, att läsa och reflektera över den.
Och han kallar den ju, han har en liten underrubrik som säger sälj, eller konsten att sälja vad som helst till vem som helst. Och jag skulle egentligen vilja börja och diskutera lite, för den har fått en del kritik. Jag tänkte på det det var tidigt i somras tror jag det var, så läste jag några riktigt ironiska kommentarer i kvällspressen kring boken. Och då funderar jag lite mer på varför är det så fult med sälj? Det blir ju lite knepigt när man läser sådana kommentarer i en kvällspress som verkligen kan gå nästan över lik för att sälja.
Ja.
Men varför tror du att det är så?
Det är en okunskap, så att säga, vad det hela, och där är det ju verkligen i kvällspressen som då det har varit de här kritiska debatten om den här boken. Så är det ju som att kasta sten i glashus, tycker jag, för att de som har skrivit i alla fall tror jag inte jobbar på säljavdelningen. De får ju sin lön den 25, och den största delen av intäkterna är ju faktiskt reklamfinansierade. Det är nämligen en stor säljkår på kvällstidningarna som ser till att sälja de annonserna. Och de står förmodligen för största delen av intäkterna, så att alla kan få lön.
Ja.
Och det är hårt säljarbete som ligger bakom det. Så jag tycker det är okunskap.
Jag har också filosoferat lite över att Sverige, vi är ju ett land som alltid, vi är ett land som är byggt av tekniker. där vi har hyllat tekniska uppfinningar, att vi är duktiga på produktion och så vidare. Mm. Vi har ju egentligen inte hyllat just säljdelen i Nej. Entreprenörskapet på det sättet, och vi har också inte varit speciellt starka på det. Nej. Och det kanske ligger någonting i det som gör att vi då inte lägger tillräckligt tid och kraft för att bli riktigt duktiga på sälj, eller att vi då beundrar säljare. Nej. För man känner ju lite att samtidigt som många älskar Fredrik Eklund, så är det ju en hel del som också tycker att han är en fjant.
Men det är ju så att för att lyckas så framgångsrikt som Fredrik har gjort i New York, alltså förmodligen den största och tuffaste konkurrensen inom mäklarbranschen. Mm. Du har ju hur mycket mäklare som helst där, och det är klart att är du mainstream, det vill säga är du medelmåtta där eller under, så genererar du. Och för att lyckas i en stad som New York så måste du gå utanför boxen och utanför och hitta. Men jag tror han hittar sig själv. Han är inte konstlad på något sätt, utan det är, han säger ju det i boken, att för att lyckas är vi ju alla olika. Men har du tilltro till dig själv och tro på produkten eller tjänsten som du är, så är det. Och att du är en trevlig person och folk tycker om dig. För folk gör nämligen affär med folk som man gillar. Ja. Det är mycket med hjärta. Och sen måste han leverera en superbra produkt för de priserna som han säljer. Jag är ju övertygad om att hans kunder är supernöjda, alla, samtliga de som har köpt hans fastigheter i New York. Så det går ju inte att lura någon på det sättet som har framgått i artiklarna. Nej, att du säljer till vilket pris. Utan du måste leverera den kvaliteten till det priset som du gör. Och han blev årets rookie, och jag önskar att vi hade 100 000 Fredrik Eklund i Sverige, så skulle vår arbetslöshet vara ändå mindre, och det skulle gå väldigt bra för våra statsfinanser.
Jag såg faktiskt en copy på DDB i Stockholm som heter Christer Klint. Han sa, han hade skrivit en liten, ett litet inlägg om sälj, och han sa att sälj är plumpt om tajmingen är fel. Det är därför det är så svårt. Och det fastnar jag faktiskt för, att tajmingen är så viktigt när du säljer. Och därför blir det, alltså det är betydligt svårare än man tror sig. Det är bara att gå ut och sälja. Men det är inte så lätt.
Det är inte så lätt. Utan du kan ha rätt produkt, rätt pris. Men tajmingen är fel. Marknaden är inte mogen. Du är först så att säga med en teknisk utveckling. Vi kan ju ta elbilarna nu så att säga. Som är, men det är ju få som har lönsam försäljning utav det. Men alltså allting handlar om tajmingen. Och det gäller ju, det säger ju Fredrik i boken också, det gäller ju att välja när du ska sälja och när du ska bromsa och låta det vara också, så att säga. Jag vill komma tillbaka det här med alla de här debattartiklarna som har kommit och det som ligger till att i USA är det bland det finaste du kan vara, så är det account manager eller sales manager eller salesman. Ja. Och det är ju för hela det landet uppbyggt på att verkligen skapa sig något. Hela amerikanska historien är ju invandrare som har kommit dit och från noll sett till och byggt någonting. Det har inte funnits några...
Någon historik att bygga på?
Nej, och ingenting, inget att servas. Utan man, och där ligger det i, och det är klart... Fredrik, när han beslöt sig att flytta dit och så bygga det här, så var det ju också en helt annan tid, men ändå tufft på ett annat sätt. Mm. Och här i Sverige har vi ju haft som tur att vi har varit utanför två världskrig och vi har haft duktiga tekniker. Allting, och det har ju haft en timing på att kunna leverera kanonuppfinningar. Allt från våra kullager till Volvo-bilar och Saab-bilar och allt och våra medicinföretag. Men det handlar ju om timing och att vi inte drabbades utav utan
men det har ju å andra sidan då inte stretchat vår förmåga och kunskap av att sälja. Nej. Och det är ju också så att, precis som vi har varit inne på många gånger här i podden tidigare, att det blir en hierarki mellan olika avdelningar i företag där sälj och marknad inte har fått de resurserna som de behöver. Men där vi kanske nu också ser en annan utveckling där vi behöver lägga mycket mer resurser, mycket mer kraft kraft på sälj och marknadsföring än vad vi gjort tidigare. Ja. För vi har många fler produkter som är precis likadana. I Sverige är det lite fult att sälja, och kanske är det också därför att en del retar sig på Fredrik Eklund och hans sätt att vara. Han är ju väldigt orädd när han gör sin high kick. De som inte har sett det eller vet om det, så ställer han sig i en liten fågelposition med benet högt och flaxar med armarna, som man kan då tycka är jättelöjligt. Men han har ju gjort det till sitt eget varumärke, och han är ju fullständigt, verkar ju fullständigt orädd. Det kvittar om han är med kändisarna eller vad han är.
Absolut, och jag menar, jag skulle tänka mig att när han började med det, så var det nog, reflekterade han kanske inte över, utan det var utav glädje att göra en affär.
Och han gjorde ju det redan som tonåring då, berättar han.
Precis, nu har han ett grymt starkt varumärke som han har byggt egentligen på väldigt, väldigt kort tid. Och det är klart, det innebär ju också att han kan ta ut
svängarna inför
vem som helst, för han är inte vem som helst.
Nej. Och det är klart, hade han varit vem som helst så hade han kanske inte kunnat göra sin high kick.
Men det säger han ju i boken, att vi utifrån alla är ju inte, vi är ju alla individer. Men vi måste titta på oss själva, bli tryggare i oss själva och försöka ta ut svängarna lite grann i de trygghetsramarna som är. För att det är liksom det som gör också att vi, om vi nu ska synas och vi ska sälja en tjänst eller produkt, är ju det att vi har något att komma med, men du måste ha någon form av karisma, så att säga, som gör att du fångar upp i det bruset som är i dagsläget.
Men det handlar väl mycket om att själv fundera på vad är jag för en person, och hur bygger jag mitt varumärke? Och det kan ju se helt olika ut.
Ja, definitivt. Och jag tror att hans high kick och det är hans.
Ja.
Och du måste hitta ditt eget. Ja. Det behöver inte vara någon sån typ utav. Men
nej. Vad har du, Jan?
Du är vanlig high five egentligen när någonting går jädrigt bra.
Men du har det här, du spelar musik införsäljningsmötet. Du har kört sån här avslappningsövningar på golvet med din CLIK.
Absolut, meditation och koncentration inför viktiga möten. Och vi har vår favorit orderklocka som
vi kör med.
Och så. Sen är det att glädja sig åt, precis som han gör, åt alla affärer, stora som små.
Men där jag tror att ni, Fredrik och du, är ganska lika, det handlar väldigt mycket också om energi. Att som köpare så vill man gärna ta del av den energin som finns hos en bra säljare. Och då menar jag inte energin i bemärkelsen liksom det här krängandet, utan energin, glädjen i affären, glädjen i att göra någonting tillsammans som ska lyckas.
Absolut, och också leverera någonting till kunden som man vet kunden har nytta av. Och i hans fall är det ju en jättefin våning eller ett helt hus eller ett halvt hus eller vad det kan vara. Och känna glädjen i att ha gjort affären och sen att kunden är supernöjd.
Men vi skulle kunna, vi svenskar, vi skulle kunna fundera lite mer på vilka vi är. Är det kontentan av
jag
det egentligen?
Jag tror en reflektion, vad sänder vi för signaler? Ja. Vad sänder vi för signaler när vi sitter i ledningsgruppen? Och
hur kommer man in?
Vi har pratat, hur klär vi oss? Hur har vi förberett? Och det vet du ju, precis som han, att beroende på det för möte så klär jag mig efter det mötet. Även ett sånt här möte så har jag precis de kläderna som jag ska ha för att spela in en podd och prata om det vi ska prata om.
Ja. Vi pratade lite innan också om just det här att sticka ut och hitta annorlunda metoder. Så du sa att du hade fastnat i att Fredrik Eklund berättade att han alldeles i början så gick han ut i finanskvarter och försökte hitta kunder.
Det vill säga när han blev mäklare där och man skickade ut och väntade på att kunder ska höra av sig för en visning, så gjorde han ju tvärtom. Att han när han såg de andra rutinerade mäklarna tog ju hand om kunderna och han hade inga, och då tänkte han, hur ska jag få egna kunder? Och då åkte han till ett finanskvarter, han hade med sig prospekten, och så valde han ut folk som kom utifrån det här kontorskomplexet och så gick bara fram till dem helt sonika och säger bara, jag har en kanonlägenhet där, är du intresserad?
Mm.
Och det tycker jag är ett väldigt proaktivt. Och
försöka hitta något helt annat sätt.
Istället för att sitta på kontoret och vänta på att telefonen ska ringa. Ja,
du blir lite lycklig när jag du hör sånt.
Jag blir jätteglad.
Ja.
Och mycket av det handlar ju om att vara ute och inte vara rädd för det okända. För det värsta som kan hända är att de säger nej, jag är inte intresserad.
Men varför är vi det då? Varför är vi så rädda för det okända?
Återigen,
är det trygghetsbehovet?
Det är trygghetsfaktorn som är att vi ger oss ut och vi agerar på något sätt som vi inte har blivit upplärda att göra.
Men vi vill inte störa.
Nej.
Nej, vi har ju lite jobbigare med det.
Ja, jag tror faktiskt det. Jag tycker, Karin, du har avancerat.
Han pratar ju om också, Fredrik, han har ju lite strategi när han, och det gillar ju jag som gillar strategier, han har ju lite strategi alltså även under själva mötet. Hur ska jag fånga intresset hos den här presumtiva kunden? Det tycker jag är lite intressant. Och han börjar ju egentligen där, det har vi också pratat många gånger om, det här att du måste få förtroendet som person.
Mm.
Du kan inte hoppa in i affären direkt, utan någonstans är det att den blivande kunden ska gilla dig som person.
Ja, så är det. Du måste få personen, för hans del är det ju att få förtroendet för att få reda på vem är det jag har framför mig. Vad är det för värden som de uppskattar? Mm. För att sen kunna erbjuda rätt typ av lösning. Det vill säga rätt lägenhet eller villa eller vad det nu är för någonting. Och vilket behov är det?
Mm.
Och då måste du lära känna personen. Och så är det ju, tycker jag, när det gäller samtliga affärer. Att man måste förstå hur kunden tänker. Och det gör du ju bara genom att försöka fördjupa dig i kundens verksamhet. Och hur kunden fungerar.
Mm.
För det är ju olika.
Ja, men tycker du att det är så att det är lättare att göra affärer med en kund som är lik dig själv till exempel? Eller är det bara så att...
Det är nog svårare.
Eller är det bara så att du ska begripa det på hur kundens önskemål och så vidare? Förstår du vad jag menar?
Ja, precis. Jag tror, nej, det beror på i vilket sammanhang och vad det är. Men jag tror att nyckeln är att verkligen förstå var kunden befinner sig och vilken historik kunden har tidigare. Och var är resan någonstans för kunden? Ja. Är den nu? Är den imorgon? Eller är den om ett år? Eller ett halvår? Vad är det för någonting som gör kunden kan fatta beslut nu om 5 minuter, nästa vecka eller om ett halvår?
Mm.
Och det gäller att kartlägga så att säga.
Och förstår man inte den resan så är man inte med överhuvudtaget.
Nej, det är, och då, nej, precis. Och så jobbar ju Fredrik.
Förmodligen. Mycket,
förmodligen.
Mm.
Vad som vore jävligt roligt, tänk att bjuda Fredrik Eklund till Trollhättan. För vi är ju ändå underdog. Alltså vi har ju inte haft kriser i den här kommunen.
Det är där du så pratar det om det här målet.
Ja, men jag kan säga, vi spelar ju in nu. Så att Fredrik Eklund, jag vet att du är populär. Men vill du göra skillnad så kom till Trollhättan. Och så ska vi göra ett jävligt bra event. Och förmodligen kanske vi kan hitta... Vi vill bygga en fastighet här också som sticker ut.
Ja, det kan vi
göra. Och varför inte? Och jag vet Trollhättans vision är att vi ska bygga en plats för där du kan drivas, utvecklas.
Ja, precis. En plats för framtiden.
En plats för framtiden. Och varför då inte göra ett projekt med Fredrik Eklund i en stad som har haft en del kriser.
Och det vore ju en helt annan utmaning för en sån kille.
Absolut. Det vore nog någonting. Så det är en direkt fråga till dig, Fredrik. Vi vill se hur vi kan få kontakt. Och det är jädrigt roligt.
Vi har ju honom bägge två på Instagram och Facebook, sociala medier. Han säger i sin bok då att 25% av hans affärsverksamhet genereras via sociala medier. Mm. Och det är ju riktigt, riktigt häftigt. För de som inte följer honom så kan vi då berätta att han uppdaterar sina sociala medier 2-3 gånger per dag. Han skiljer inte på sitt privatliv och affärslivet, utan det är blandning mellan bilder på hans man, hans hundar, hans semesterresor och givetvis hans affärer. Han exponerar ju sig själv väldigt mycket, och jag vet, vi har pratat om det tidigare, att det blir ju tydligare och tydligare att de sociala medierna är inte antingen privata eller för vårt yrkesliv, utan det här går ju ihop mer och mer. Och man kan ju ha många synpunkter på det, men han drar ju verkligen det till sin spets. Mm. Vi kikar lite här innan vi börjar. På en vanlig Instagram-bild har han alltså 10, 12, 15 000 som gillar. Mm. Och då spottar han ut 2, 3, 4 stycken per dygn.
Jag tror han snittar 3
ja.
Per dygn.
Och han ser ju sina följare som lite som sin familj då.
Ja.
Och det är klart att han utnyttjar det här grymt, grymt mycket.
Ja, och det intressanta, jag menar, han omsätter ju rätt mycket pengar, för det var ju fastighetsmäklarbranschen. Ja. Så, och det är klart, det är 25% som genererar de intäkterna, så är det ju verkligen en uppmaning till alla att titta om att sitt eget...
Framförallt skapa någon egen strategi för det.
Någon egen strategi för det, ja.
Men ja, för att det är ju inte... Den här killen är ju inte dum, så att om, eftersom han får ju lägga ganska mycket tid på de sociala medierna. Och det är klart att lägger han så mycket tid, så ser han ju också till att de genererar, så att säga. Annars är det ju inte motiverat för honom. Han fotograferar inte hunden för att, så att säga.
Nej.
Han tar ju också upp det här, och det är ju då baksidan kanske med att vara väldigt mycket på de sociala medierna och spänna bågen, att ha både inne affärslivet och privatlivet i det. Det är ju egentligen att du är ju på nästan hela dagen.
Mm.
Du kopplar inte av på det sättet.
Nej.
Och det är ju baksidan som vi också måste ju hantera den.
Jag tror, och hans uppmaning är ju där verkligen att hitta dina egna meditativa stunder liksom, där du verkligen går in i dig själv. Han pratar mycket, han praktiserar mycket yoga, och det är ju inte bara han som gör det, det är ju massor med folk. Men jag tror att i den värld vi lever i idag, med nåbarheten och den revolutionen som de nya smarta telefonerna som gör att du är på 24, så måste du, tror jag, oavsett vad du sysslar med, försöka hitta en tid där du kan både reflektera och lägga all den här hypen, så att säga, åt sidan. För att orka, tror jag.
Ja, men vad som är lite intressant är ju att om man ser att de sociala medierna, och jag tror att det bara kommer att öka rent ur affärsperspektiv, om man ser att de har så stor betydelse för själva affären, det kommer ju ställa helt nya krav på säljare, på företagsledare och så vidare, att man klarar av det.
Mm.
För alla är ju inte en Fredrik Eklund.
Nej.
Och kanske är det så att vi varken har rekryterat säljare eller chefer utifrån perspektivet att de ska klara de sociala medierna.
Nej.
Så där kommer det ju, jag menar, om den trenden fortsätter och företag kommer se att man, det här tjänar vi på,
ja,
då kräver det ju en helt annan mix av folk.
Ja, det blir om man ser ur rekryteringsperspektiv, så blir det ytterligare en parameter för att lägga till typ allt från
alla andra
parametrar som du behöver ha som ledare, modern ledare och chef för litet som stort företag, så blir detta ytterligare en parameter som kommer väga rätt så tungt, tror jag.
Heider kan prata också om avslut. Och det är också en sån här del av affären som man kan fundera jättemycket på.
Mm.
För jag tror att det är många, många som springer på mycket. Många som jobbar hårt för att sälja men tappar affären i slutändan.
Ja.
Och han pratar ju mycket då om hur får du till det här avslutet?
Mm.
Har du några kommentarer där kring
hans... Nej, men hans synpunkter stämmer ju överens med mina. Att du måste så att säga vara bestämd gentemot din tänkbara kund och vara klar i att nu får vi göra, nu måste man fråga efter order. Nu är det liksom, nu har vi pratat tillräckligt mycket och vad är det som gör att vi inte fattar beslutet?
Mm.
Det är ju en sån känd schablon för säljare som har mycket på gång. Men det händer inget, för det blir inga avslut.
Nej.
Och det beror på att det är så många säljare som inte klarar att göra avslut.
Mm.
Eller kanske inte har fått det stödet. Hur ska jag jobba? Hur ska jag tänka?
Mm.
Och våga fråga efter affären.
Mm. Och är det för att just det momentet att göra avslut blir lite jobbigare?
Ja, du kan ju få ett nej. Det är det värsta du kan få.
Mm.
Men då finns det bara en motfråga.
Ja, och det är egentligen det jag som säljare är rädd för. Det är därför jag halar på det och inte vågar säga det rätt.
Nej, för så länge jag har det på gång så kan jag till min närmaste chef säga att jag har så här mycket. Det är mycket på gång nu.
Ja.
Och sen beror det på hur driven chefen är, så att säga. Att coacha sin säljorganisation och säljare i att vi måste knyta. Det räcker inte med att ha massa 100 affärer på gång. Vi måste i alla fall göra avslut på minst 10-20%.
Mm. Hur stor betydelse har säljaren i, om man säger i avslutsmomentet, hur stor betydelse har säljaren kontra köparen? För det kan ju vara en köpare som går in i det här avslutsmomentet, om vi kallar det så, och har bestämt sig, jag ska köpa. Och sen så är det förhandling om pris och så vidare. Men hur stor betydelse har säljarens roll? Tror du det är lika ofta att köparen kanske inte är färdig utan han behöver hjälp av säljaren för att göra sitt avslut?
Jo, men det är ju ytterligare en bransch. Jag vet, vi har pratat om bilbranschen. Jag menar, kommer det inte fram någon säljare om du går in och sätter dig i en bil och du tillbringar en kvart in i bilhallen och så kommer det ingen, ja, då blir det ju ingen affär.
Nej.
Och då har ju säljaren väldigt stor betydelse för en bil och ett hus, att säga, det är ju sånt du kanske inte bara köper, utan du vill ju känna och klämma och provköra. Men då krävs det ju en säljare som kommer dit och gör behovsanalysen och presenterar någonting. Men kommer ingen, så är det ju väldigt svårt att köpa någon bil.
Mm.
Däremot så tror jag att med kundernas kunskap, oavsett bransch idag, är mycket högre än vad den var tidigare.
Ja.
Vilket gör att det kräver ändå mer av säljaren ur ett kompetensperspektiv och känna till saker om kunden och sin egen marknad och alltihopa.
Mm.
Förut så kanske säljaren hade ett mycket större övertag.
Ja.
Och informerade om att så här och det här är bra för dig.
Mm.
Nu är de flesta kunderna väldigt pålästa på vad det än är. Men procentuellt är det jättesvårt att säga. Men jag har ju en
du tror
jag,
att,
jag tror att det har en stor att betydelse.
Att säljaren har stor betydelse för att det ska faktiskt bli ett avslut. Det var
men det är så. Jag menar, jag köper aldrig något någonstans om jag inte har ett engagemang.
Nej.
Och då kan det vara hur rätt produkt som helst.
Mm. Nej, min man och jag, vi shoppade ju spontant shoppade bil i somras. Ja. Och det är ju inte så många som vi som kanske inte då lägger oss som... Ja, vi har ju inte undersökt marknaden så, utan Nej. Vi går in och spontant shoppar en bil. Men då sa ju säljaren, han sa ju precis det du sa nu, att det här kommer ju nästan inte en kund, ni är ganska unika, det kommer nästan inte en kund in här utan man liksom scannat marknaden. Och så när vår webbsida ligger nere, då är det kris, då har vi inget folk
Nej.
I bilhallen.
Nej.
För det är så viktigt, den här första processen.
Man vet
processen.
Prisbild, man vet allting. Ja. Sen bara köra price runner på vad som helst. Och så, så har du en kunskap om vad prisnivån ska vara för den produkten eller tjänsten.
Fredrik Eklund, han pratar ju också om Mr. Kim. Det vill säga att, nu kommer jag inte ihåg om det var han själv eller det var någon annan där som han dealade med, som när det började bli lite jobbigt där i avslutet så sa han, jag måste prata med Mr. Kim. Det var bara det att Mr. Kim fanns ju inte.
Nej, precis. Det, är klart. Det kan du säga i New York när det är så mycket folk. Det är ju svårare att hitta på i lilla Sverige.
Ja, man får kanske döpa honom till något annat.
Han pratar lite good cup, bad cup ur ett förhandlingstext.
Precis.
Men det har vi väl använt oss av, du och jag.
Ja.
Vad är du då? Är du god?
Ja,
är du
god kapp.
Och jag är den elaka jäveln. Tack så mycket för det, Karin.
Den att rollen jag, har du fått.
Ja, den är för,
ja. Men du bär det med all heder. Så.
Ja, precis.
Ja. Tyckte också, jag såg ett uttryck där. Han pratade ju också väldigt mycket, Fredrik, om misslyckande. Att man måste ha misslyckande på vägen. Och har man inte det så har man ju inte ansträngt sig, så att säga. Och då skriver han någonstans att misslyckande är som salt. Det får framgångarna smaka utsökt. Mm. Vad skulle du vilja säga om det?
Det stämmer ju så bra, tycker jag. För att det är ju så att säga när man åker på smällar i livet. Både privat och i affärslivet. Liksom, så är det ju inte alltid man tror att det kan det bli bra igen, så att säga. Eller var det en lyckoträff där, eller vad det. Och det är klart att sen när man kommer tillbaka och är på banan igen och då gör man ju det med misstaget eller det som har hänt
i bagaget
och då smakar det ändå godare, så att säga. Det, och man är ändå gladare.
Så även om det är jobbigt för stunden så behöver vi de där smällarna tydligen för att tänka om.
Ja, eller men så är det. Och vågar du inte ta smällar, vågar du inte gå utanför, så att säga. Jag vet ju när vi gjorde den här ryska affären och vad min styrelse sa.
Nej,
hissa dem. Och så jag kände att det är inte varje dag man kan göra en affär med dem.
Nej.
Och då gjorde vi det och det blev ju jättebra.
Mm.
Så att man måste våga gå utanför sina trygghetsram och då kör man i diket.
Ibland. Och ibland går det jättebra.
Jupp.
Mm. Om vi då utnämner Fredrik Eklund till en supersäljare, för det måste vi ju ändå göra.
Ja.
Fantastisk karriär där han har utvecklat det på sitt sätt, så att säga. Och om jag då tycker att du är en fantastiskt bra säljare, vad skulle du säga att du som säljare lär dig av Fredrik Eklund och hans bestseller?
Alltså vad jag lär mig, det är liksom att allting går bara man bestämmer sig för det. Och sen kan det ta olika lång tid. Och det handlar om att bygga upp den här målbilden och aldrig och inte ge sig.
Mm. Så då din målbild nu är ju då att Fredrik Eklund ska komma till Trollhättan.
Det vore jättetrevligt.
Det vore väl supertrevligt. Ja. Så då får vi får väl på något sätt jobba för det.
Jag tror det kan födas, utav en sån här kille kan det födas många andra bra projekt. Och vi ska ta vara på alla våra ambassadörer, tycker jag, som har kopplingar kvar i Sverige. Och han har ju, bolaget är ju i Sverige också, i Stockholm.
Absolut.
Jag tror han tittar på något projekt i Göteborg. Så då är det inte långt till Trollhättan, menar jag. Det vore en ändå större high kick att åstadkomma något häftigt här.
Då får du vara en liten plan för dig då.
Ja, precis.
Ja. Det här var första podden för hösten. Vi har gjort en väldigt smaskig lista för våra poddar. Vi kommer att ha en hel del gäster här. Och vi kommer att oförtrutet att diskutera sälj och marknad ur olika perspektiv. Och vi måste ju uppmana våra lyssnare att ha de idéer, vad de skulle vilja diskutera, komma med synpunkter och så vidare, hör av er.
Absolut, ni är välkomna.
Var inte blyga.
Nej.
Vi tar jättegärna emot idéer, vad vi kan diskutera, och vi behöver diskutera så mycket.
Mm. Så satsa återigen mer på sälj och marknad var du befinner dig. Kommunalt, offentligt, privat. Ta hand om dina kunder.
Hej då!
Hej då!